Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej allihopa och välkommen till avsnitt 400 av Framgångspodden. Jag blir nästan lite rörd. Kört det här 400 gånger, det är helt otroligt. Och tack alla ni som har hängt med under alla de här åren. Jag är så himla tacksam för det. Jag vet att det är väldigt många som har varit med länge, gillar att lyssna på många avsnitt. Så att tack alla ni som lyssnar, tack alla ni som skriver till mig, alexanderpalros@framgangspodden.se, alla ni som skriver till mig på Instagram. Jag försöker att svara de flesta, svara så mycket jag bara kan. På LinkedIn, överallt, för ni som lyssnar, allt. Stort, stort tack. Jag tackar er av hela mitt hjärta och jag tackar hela mitt team som är med. Art, Ida, Filip, Anki och hela gänget. Adam, ja, ingen nämn, ingen glöm, tänkte jag säga, men jag nämner ett gäng ändå. Alla skribenter på nyhetsbrevet också. Och tänk på det, det är ett jättebra nyhetsbrev. Alltså det är verkligen väldigt, väldigt välgjort. Du får alltså gratis de bästa sakerna från Framgångspodden varje vecka. Vi tar ut de bästa sakerna, de här 2-timmarsavsnittet, skriver ett nyhetsbrev, så får du det direkt till mejlen en gång i veckan. Hur smart är inte det? Jag som 50 000 andra, signa upp dig på nyhetsbrevet. Och det gör du på framgangspodden.se. Så hittar du en flik där du kan bara signa upp din mail. Och sen om det är så att du inte vill ha det länge, då är det bara att unsubscribe. Alltså väldigt, väldigt enkelt, men väldigt, väldigt mycket värde. Jag ser alltid fram emot varje vecka när jag får det här nyhetsbrevet. Vi är 30 skribenter som skriver det där. Lyssna igenom, ta ut de bästa delarna. Så har du inte signat upp det på nyhetsbrevet, gör det. Du får en väldigt bra start på det varje vecka. Men du, nu kör vi igång med avsnitt 400.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden with Alexander Perleros.
Avsnitt 400 med drottningen Victoria Silvstedt. Vi sitter hemma hos henne i skärgården och när hon kom in i rummet, då tog hon över allt. Jag har nog aldrig träffat någon som har den utstrålningen som hon hade. Hon bara sken upp hela rummet och verkligen ägde det. Victoria Silvstedt in the house. Men hur gör hon? Och vad har hon gjort? Ja, hon har levt flera liv i ett. Hon började med slalom, sen kom hon tvåa i Fröken Sverige. Modellkontrakt. Hugh Hefner från Playboy kontaktade henne. Och hon flyttade in i Playboy Mansion. Har varit på över 500 omslag och gjort extremt stora jobb. Hon blev även Playmate of the Year. Donald Trump bjöd ut henne på dejt. Vi går in på trading och investment som hon är väldigt flitig i. Nu kör vi igång med avsnitt 400. Ingen mindre än Victoria Silvstedt.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Victoria Silvstedt.
Ja. Ja, vi får ha min trumpet redan. Konfetti, spray,
röda mattor, champagne. Bam, bomber, granater. Ja, Victoria, in the house.
In the house, ja.
Så vad, jäkla...
vad kul att ni kunde komma ut till skärgården.
Kul att få vara här, det är så vackert här att jag vill bara... Jag tänkte hoppa säga, i havet, ta med kläderna och dyka i vattnet. Ja, alltså det
kan sluta så.
Det är så vackert. Och skönt också nu när det har varit så himla varmt.
Ja, så skönt. Det är första svala dagen. Det är så här...
Men får man vara så, för jag som svensk och har tillägnat den större delen av allt i kyla, mörker och depression, tänkte jag säga. Man blir så, man vill ju klaga på värmen direkt. Ja. Men känner du så även när du är här och det är 30 grader, blir du så här, that's normal. Ja, eller blir du så här, fuck. Nej, men sänk temperaturen, what's the problem?
Nej, när det är fint väder i Sverige och varmt, jag klagar aldrig. Det är så svensk sommar, även fast det är 32 grader. Och man kan inte sova, man har ingen aircondition. Who cares? Liksom. Det är så idylliskt. Alltså det är ovanligt faktiskt för Sverige att ha det. Den här medelhavsvärmen. Och då var I'm embracing it. I'm loving it.
Ja.
Det gör jag faktiskt. Vi får inte klaga.
Det får man inte göra. Nej. Men så klaga dör i krig.
Absolut.
Och till det, känner du att du, om man ser tillbaka på det här klagandet. Har du... Du har gjort otroligt, otroligt mycket. Varit i så otroligt många branscher. Träffat de mest otroliga och otroliga.
Och otroliga
personer.
Ja, det kan man säga.
Hur ser du på ditt liv? Har du klagat mycket? Har du varit mestadels bra? Tänker du positivt på allting? Alltså hur... Om du ser tillbaka på allting, va?
Alltså om jag ser tillbaka på allt, det är klart att jag aldrig klagar någon gång faktiskt. Jag har alltid varit en sån här person att är det motgångar, gör jag misstag, så det är det så att jag bara kör på och säger, ja, jag reser mig upp igen och säger det blir bättre nästa gång. Och jag försöker verkligen inte gå och grubbla på det. Utan det är klart när jag tittar tillbaka på min karriär, när jag började, så det är klart att det var... Ja, jag skulle lätt kunna klaga och bara dra hem och liksom ge upp. Många gånger faktiskt. Men det gjorde jag inte och det är jag tacksam för. Så, ja, så jag är inte den som klagar. Nästan Nej. Aldrig.
Hur ser en dag ut idag då?
Alltså, nu är jag i Sverige under de här corona. Alltså, det är en helt annat liv det här året än det var förra året. Det är liksom night and day kan man säga. Alltså, det är, ja, vi går ju mot typ en anti-globalization- Så snabbt som det blev globalization, nu är vi nästan går så drastiskt känns det tillbaka till anti-globalization känns det. Och vi vet ju aldrig hur länge det här kommer läsa, om det kommer bara under det här året vara så här eller om det kommer fortsätta nästa år. Så det känns liksom att vi är en transition period nu. Så det är liksom så mycket som har hänt som från början, de här 6 månaderna från början på året. Det är liksom, wow, who knew? Liksom. Vi måste liksom... Ja, men jag klagar inte, men jag försöker göra det bästa av. Men det är som en helt annan värld vi lever i. Så vi försöker få men har du leva förlorat, med det och så.
Har du förlorat mycket jobb eller mycket pengar på den här tiden?
Alltså det är klart, alla jobb är avbokade och allting flyttar fram till 2021. Så det känns nästan som ett helt år som är borta. Men ändå så har jag fortsatt att jobba på. Jag fortsätter och... trader på aktier på marknaden och så här på börsen. Så det är någonting som jag gjort dagligen och det självklart har ju varit mycket mer opportunities just i de här månaderna också. Men ja, man liksom, the mindset är helt annorlunda. Ja. Så det jag blir med så här att man måste liksom, vad är det som är viktigast i livet? Jag tänker man, det är hälsan, det är familj, det är values, ta hand om folk, ge tillbaks. Så det liksom har varit ganska stor förändring, tycker jag, tror jag, för många faktiskt. För mig har det varit det.
Ja.
Så ja, det känns som vi lever i andra tider just nu. Vi kanske kommer nog bra ut av er också liksom. Kanske att vi går tillbaka inåt mer, för det var allting så ytligt och allt skulle hända så himla snabbt. Och det har ju blivit också mycket med social media liksom. Me, show, vem kan visa hur många länder jag varit på en månad? Vi ska liksom, nu ska jag visa mig här och där. Du vet, det var så här press på nästan alla och allt liksom. Att man skulle liksom vara med på så mycket som möjligt så här. Så det har varit en ganska relaxad period faktiskt. För mig har det varit otroligt lugnt. För jag har mest bara suttit instängd i 3 månader. I total lockdown. Så man har blivit liksom mer creative. Gjort mer så här social media. Och liksom, ja, man liksom har tänkt mycket mer. Och gått in i sig själv kanske. Och ja, jobbat mer med välgörenhet. Och se liksom, how can I make things better? Och du vet, så det kan... Det har varit lite så här therapeutic time också, om man säger så.
Hur ser en morgonrutin ut för dig? Har du något speciell?
Alltså när jag inte jobbar, om jag bara är hemma, då är det så här, jag älskar att sova. Jag är en sån här nattperson, så jag somnar ganska sent på nätterna. När jag så här, e-mail, catch up on all the news, stockmarknad, kollar alltid på asiatiska marknaden när den öppnar. And see how the future, the US future, or the European future is opening up and stuff like that. Så det är min natt, jag är nattmänniska. Så jag sover gärna till typ 10. That's my ideal time.
När går du lägger då?
Ja, men typ 2 kanske. Så det är min rhythm typ. 8 timmar måste jag ha, annars är jag I'm a bitch. Och, men sen på morgonen det är så här, då flyger jag upp som bara, tvätta ansiktet, kallvatten så här, bara, och vaknar till. Och så börjar jag kolla mina mejl och så här. Och jag har blivit så här health freak nu på senare tid. Så jag ska ha min så här citronvatten på morgonen. Sen gör jag min celery juice.
Celery juice, det körde jag ett tag också. Det känns verkligen så här utrensande.
Ja, verkligen. Man känner sig så här digested, man känner sig så här cleansed. Och sen gör jag lite power walk eller något sånt där. Och sen har jag liksom en healthy breakfast efter det. Så då tar jag verkligen tid. Alltså morgonen har så här, för mig är det jätteviktig. Om jag bara vaknar och ser något rush, det är sant, då är hela dagen förstörd. Jag måste ha min så här, morgonrutin, liksom, my way. Ingen får liksom störa mig typ. På nätterna, no problem liksom. Men då är jag liksom, då är jag mest social. På morgonen vill jag bara vara själv. Och liksom starta bara och fokusera. Liksom. Jag brukar alltid skriva listor innan jag lägger mig också. Vad jag måste göra dagen efter. För då kan jag liksom
släppa
det när jag sover och sova bra. Så jag är en sån här listperson. Så här. Organiserad listperson.
Men det är jätteskönt också.
Ja, men jag tycker det, så det är skönt. Då vaknar man, då känner man, okej, nu vet jag precis vad jag ska göra. Nu har jag tid att göra här på morgonen. Min celery juice liksom.
Jag tycker så jobbigt med celery juice bara, för att man måste
göra den.
Och sen måste man göra rent allting efteråt. Shit.
Alltså nu har jag så lyxen, min mamma gör det till mig. För hon är också inne på så här celery juice. Thank God. Så hon bara, jag vaknar och bara, mom, I love you. Och sen när jag är i Monaco så har jag, tack och lov, så kan jag beställa. Så kommer det delivered every morning.
Men nu sitter vi här.
Prata om celery juice liksom.
Men det här huset som är här. Jag kommer hit och bara så här. Holy MacGyver.
Holy MacGyver.
Det här var så schysst.
Det var
så himla fint. Och det här är ditt sommarställe.
Det är helt sommarställe, så idylliskt.
Men det är ju så här ett... Om man tänker så här sommarställe, då tänker jag ett litet hus i röda knutar. Det här är ju liksom ett... nu ska inte jag säga mansion till dig, för du vet vad en mansion är, men det här är ett svenskt mansion. Ja. Alltså det här är hur fett och fint som
helst.
Det är
så fin natur runt omkring, det är det jag gillar, vattnet, naturen och space. Det är som en lilla så här sanctuary, peaceful sanctuary liksom.
Men du bor i Monaco, det är där du tillbringar mest tid.
Monaco har faktiskt ungefär 6 månader om året. Vi har skriven där, så I should be there 6 months a year. Så jag säger alltid att jag är där 6 månader om året. I'm always there 6 months minimum.
Men, ibland lite mer till och med.
Men sen har blivit på vintrar, hösten och vintrarna blir mycket New York, Miami och så här.
Men är det så då? Jag har ett gäng vänner också.
Jag baserar där, men jag reser, alltså nu innan coronatiden, så alltså var jag en vecka där, så var jag ute och rest och jobbade, sen tillbaks, recharge, ut och du vet så här. Så har det varit, nu har det varit mycket Monaco faktiskt.
Jag har en, eller jag har ett gäng kompisar som bor i Monaco också, ja. Och alla gör det av skatteskäl. Någon betalar så här typ 100 000 för en liten etta varje månad.
Ja, it's ridiculous.
Det och köpa något där, det är också så här.
Nej, det går inte.
Vad är det för priser? Och köpa typ alltså, tänk att köpa en 100 kvadratare.
Ja, det kostar 4-5 miljoner. Det har blivit dyraste i världen per square meter nu. Monaco. Ja. It's crazy.
Vet du vad det kostar per kvadratmeter?
Nej, alltså jag vet inte ens veta. Jag vet att hyra en liten tvåa, mini tvåa kostar 20 000 euro i månaden.
20 000 euro?
För att hyra.
Holy shit.
Och det är för en liten lägenhet liksom, en etta. Så det minsta man tar i månaden typ 10 000 euro, det minsta för en etta då liksom. It's crazy. Så i Monaco, min dressing, alltså det har ingen walk-in closet där, det är liksom, det här, så här stor är min garderob i Monaco. Och det där och alla mina så här gala klänningar, det där everything is happening, that, alltså glamour och du vet. Så jag har gjort på terrassen, har jag ställt ut sån här, jag har liksom flyttat ut min garderob på terrassen. Så jag har såna hängställningar med alla mina så här gala klänningar och jag har så mycket, du vet sån här. Och alla mina handväskor typ inslängda i så här, oh my god, med såna här fina designerväskor.
Så för så här 100 000 styck typ.
Ja, och det är där jag spenderar mest med tid och så har minsta platsen. It's crazy.
Ja. Men det man får som fördel är att man får typ 0% skatt.
Precis, och att jag tycker som det bara på Monaco, för jag trader och jag trader direkt med min bank där. Och när jag gör så mycket trading och så, då behöver man inte rapportera det heller, gain och så. Så det är perfekt, alltså just, då tar jag vara
ekonomiskt
på det.
Ja. Men hur mycket pengar snurrar du i månaden i trading?
Alltså ja, men alltså ibland är ju ner, ibland är det upp. Alltså du vet, it's like the stock market, det är inte...
Men är det så här, alltså, håller du på med 10 miljoner kronor eller är det ännu mer?
Det beror
eller är det...
på, alltså nu, just nu
alltså,
under
hur mycket
den här...
köper du om dagen? Bara, det här med bara för att förstå.
Nej men i mars så jag sålde av innan det började gå ner för mig, sålde jag av ganska mycket av mina amerikanska aktier som hade gått upp otroligt mycket. Sålde jag mycket och sen köpte jag några veckor senare, det gick ner liksom hälften. Så det, ja, det beror på perioden. Det är en dag är inte en annan lik just nu som det är på marknaden. Man kan inte ha zero, alltså hela tiden så blir det så volatil. Så ja, så jag går mycket in på de här FANG stocks, du vet, Apple, Microsoft och Nasdaq har jag spelat mycket också, all this volatil, men det har ju gått bra i varje fall. Sen har jag gått in och köpt lite så här mer riskabla och sådär. Ja, oh, Airlines, American Airlines och typ sådana här Carnival Cruise och sådana som var completely beaten och gick ner 70%. Och det tror jag var med på dippen och kom upp och sen sålde jag igen och så gick jag och köpte något annat och så du vet såhär, ja, each stock så köper jag för minimum 10 000 euro each stock, men i banken är det 20 000 euro each, eller dollar, om det är dollar stock så är det dollar, euro så euro, men så each stock så köper jag. Jag går inte att satsa typ 100 000 dollar på one company. Liksom. Det gör jag inte.
Nej, men sen, ja. Men sen har du många satsningar hela tiden. Och
precis.
Sen har du kanske så här något tryggare, ja, där pengar ligger. Och sen tar
jag
ut dem
satsar
därifrån.
Bara på 20% av mitt portfolio. Det är det jag leker med. Liksom. Och det resten är säkert. Liksom. Så det är lite mer. Det är därför jag gör liksom så mycket action. För det är så spännande och kul. Man blir så här addicted. Men det är därför jag inte vill köpa typ 100 000 dollar i Apple bara. Liksom. Jag spread out olika.
Hur länge äger du företagen? Vad är din liksom, zon ungefär?
Alltså en del företag, det är klart att man ser long-term growth. Typ. Sådana stora företag, då tycker jag liksom, Amazon, I'm keeping that one. Jag har gått in och ut några gånger, men så stora bolag, man som vet att they're not gonna go away. Typ sådana stora bolag så har jag behållit liksom, sådana stora namn. Och ja, men det är jättespännande, så det är någonting som jag håller på med hela tiden. Jag bara...
Jag
vaknar på morgon.
Nu.
Vad är det som händer?
Men
som
kan
händer?
Du inte få ångest då? För att jag var inne i också höll på med för ett gäng år sedan. Men då kände jag så här. Och du får gärna säga vad jag gjorde för fel. Men jag läste ju Dagens Industri då. Och sen när någon skrev så här, de här topp 5 aktierna är sådana som kommer gå upp. Då gick jag in på de topp 5. Då valde jag inte nummer 1, men jag valde typ 3 och 4. Så gick jag in och köpte dem.
Och då kraschar de.
Och då kraschar allting. Nej! Och då blir jag så här, och då säljer jag typ. Så att, och sen höll jag på så. Så att jag var liksom, jag kände mig alltid tvåa på bollen konstant hela tiden.
Everything's about timing, det är det. Så just alltså, om man
vad är det för tips att ge då, till de som vill och till mig som vill börja trada eller börja hålla på? Har du några så här grundgrejer man ska tänka på som har varit bra för dig?
Alltså don't buy at the high. Alltså gå inte in och köp Amazon. Nu är det all those stora namn är på record highs liksom just nu, om man säger. Man får väl kolla på något bolag som man tror kommer, som är beaten down och som man tror att det kommer komma upp. Men ja, informera dig mycket. För jag är så här, man kan inte bara läsa en rapport, man måste informera sig hur mycket man kan. Liksom. Man får kolla på alla nyhetskanaler, businesskanaler. Man kan inte läsa bara en artikel och ja, men han sa att den kommer gå upp. Man måste liksom, det kommer alltid någon som säger yes and one säger no, och white, black and white. Så det är alltid liksom, så det är svårt faktiskt om man ska liksom pick stocks, man läser en massa artiklar. Man får liksom göra mer research, kolla på bolaget. Man liksom, om man har något tips från någon som är in the business så hjälps det even more. Det är ju så i den här världen också. Om man är inne i just den här trading-världen så är det ju lättare att tjäna pengar. För då har man mer information, man vet vilken bolag kommer
att
liksom.
Du måste ha så stort kontaktnät också, att du måste ha ett gäng som bara,
alltså i början,
lite WhatsApp-slingar och någon säger sådär.
Du måste WhatsApp, så. Eller inte bara WhatsApp, jag har varit mycket så här hedge fund meeting, jag får mycket information direkt från sådana där fonder och sådär. Så i början var det inte alls, det har ju tagit många, många år att liksom man har kommit in till det. Så det är svårt för mig att säga, liksom, börja köpa aktier, nu köp det och det. Jag kan inte sitta där och säga, köp liksom den aktien och den. Men vad jag kan säga, spara mesta av ditt kapital. Jag ser det så 80% safe och sen kanske 10-20% mm. som du trade och leker med. Som du, även om du förlorar så kommer du liksom bli okej. Okay. Så man måste tänka så också.
Och du har ju, om vi går in på dina fastigheter du har. Du har ju en här. Du hade ett gäng, jag skrivit ner dem här. Du har lägenhet i New York.
Ja.
Och sen har du...
I Florida, några properties, så. Ja. Bar Harbor Boca, det är ju... Bar Harbor, det är ju Miami.
Just det.
Ja. Och Boca är lite utanför.
Hyr du ut alla då, eller har du dem på sätt?
Nej, men jag säger, när jag har någonting personligt vill jag inte hyra ut. Nej.
De står och väntar.
Ja,
till du kommer.
Ja, men precis. Ja. Jag har ju stor familj också. Mycket familj och vänner och så.
Ja, men härligt. Vi gör så här, vi hoppar in lite snabbfrågor.
Okej.
Som jag tänkte, innan vi kör lite snabbfrågor innan vi ska gå in på din historia.
Okay.
Och första frågan, någon musik du skulle kunna lyssna på om och om igen?
Alltså jag är så här, när jag vaknar på morgonen, då sätter jag alltid på musik. Men då är det så här, jag sätter på the top list, liksom MTV, the top 20. So whatever is on, så sätter jag upp och bara, yeah, this is hot, this is cool. Så jag menar så här, what's happening now? Men ändå så gillar jag så här, typ Coldplay, då så klassisk, du vet, så här lite cool musik som jag alltid kan lyssna på.
Ja. När käkade du ett bakverk senast?
Det gjorde jag faktiskt igår. Vi tog jordgubbstårta hemma hos min syster.
Gott.
Och så drack lite så här bubbel. Oh, det var så underbart. Så underbar kväll igår, verkligen.
Otroligt gott.
Lada.
Skulle du kunna tänka att bada i jordgubbstårta om du skulle ta ett bakverk?
Jag skulle bara hoppa in grädden och bara öppna mig.
Som Joakim von Anka typ.
Det brukar jag göra när jag var liten. Jag brukar vispa grädde och bara äta hela skåren. Min pappa bara... jag var så här jätteglubbsk när jag var liten liksom.
Hur många språk kan du? Och vilket gillar du bäst?
Je parle français, italiano. Fyra då, engelska, svenska. Jag kan förstå spanska, men du vet, jag pratar hellre italienska. Så mycket mer. Jag jobbar mycket i Italien, mycket filmer, mycket tv-show, så jag lärde mig det när jag kom dit. Och lika med franska, jag jobbar som tv-present, vad säger man, tv-host. Så då lärde jag mig franska, så blev jag flytande av det, och i Monaco pratar jag franska.
Men har du lätt för språk? För att det var så här, men då fick jag ett jobb där. Det är samma sak som någon ska säga till mig. Bara så här, men du kom till Kina så, ja. så bara, men så råkar jag lära mig flytande kinesisk. Eller inte kinesisk, samarin.
Det var så himla kom. Jag aldrig planerade det. Alltså när jag bodde i Los Angeles så kom det någon så här Italian scout or agent. He discovered, du måste komma till Italien. Det är precis det de behöver ha för en sån här tv-show för Rai Uno. Liksom. Jag bara... Okej, så jag var bokad för ett jobb och komma till Rom. Så var jag uppe och träffade typ the bosses av Rai. the big bosses. Ah, tu parli italiano? No, no, no. Ah, oh, non c'è problema. Vai, vai, vai. Vieni, vieni. We want you, we want you. Så då fick jag liksom ett skrift och började plugga italienska. Så då bara gjorde jag det. Fick jag lära mig snabbt. Och i Frankrike var det lika grej. Det var en slump. Jag var där och fotade en tidningsomslag med Carmen Electra faktiskt. Och så träffade jag någon från någon tv-show. Så här, stor producer. Så de ringde mig efter. Bara, ah, vi vill ha dig för en show. Liksom. Kan du prata franska? Jag bara, no, but du tror liksom. Och så fick jag det också, så fick jag lära mig. Så det var ingenting jag planerade.
Har du lätt för språk eller?
Ja, språk har jag ganska lätt
för. Har du några tips för dem som ska lära sig språk?
Jag lär aldrig i skolan eller läs bok, utan var på ett land och prata det, så kommer det.
Då kommer det.
Jag skulle aldrig kunna bara läsa en bok. Liksom. För man måste liksom kolla, lyssna, höra. Alltså, det är det. Men jag har så här musical ear, så det är därför jag kan pick it up easy. Jag språk, men jag ska inte ge mig på med kinesiska. I promise.
Vad har du för skönhetsrutin?
Har du några grejer? Sömnen är jätteviktigt. Ja. Om inte jag sover mina 7-8 timmar, I'm like...
Om det är flera som har skrivit, alltså inkluderat mig själv, och tycker att du är väldigt, väldigt snygg, du är väldigt fräsch. Har du några saker som du har som tips för att bibehålla ungdomen i sig själv?
Jag tror det har mycket att göra med din attitude. Så jag har alltid så här positiv attitude, och det helps, tror jag. Ta mycket vitaminer, jag är så här sportig.
Varför saker tar du då? Vitaminer?
You're gonna see my list när jag börjar med allt möjligt liksom.
Chlorella, spirulina.
Ja, typ spirulina, CD, alltså ljus under coronatiden, och har man liksom vävt på mig zinc, D, C, spirulina. Vad tar jag mer? Jag har börjat ta så här collagen powders, det säger de att det är så bra för huden.
Kollagen.
Kollagen heter det på svenska. Kollagen.
Jag har hört att det är bra för huden.
Naturlig kollagen. Jag har börjat ta det, man mixar i som ett pulver och dricker. What else?
Allt möjligt. Okej, vi hoppar vidare på nästa. Två saker du inte kan leva utan.
iPhone. Nej, men alltså, I'm sorry, I'm honest, I can't.
Var det för tid ungefär? 7 timmar om dagen, 6 timmar, 5, 4?
Nej, inte så det. Alltså, productivity, det är väl mest när jag gör e-mail och trading och så. Men sen är det också social media och friends. Ja, jag vet inte. Jag får kolla på det många timmar. Några timmar i varje fall om dagen. Och sen har jag också, I'm obsessed med en foundation som har SPF 30 som är helt vegan, som heter Base of Sweden. Som jag också involverar som en brand ambassador för. Så det kan jag inte heller leva utan. Nej. SPF and protection and nice color.
Den obehagligaste mötet du har haft med en annan människa?
Alltså,
du måste ju ha haft ganska mycket obehagliga möten.
Ja, det var så...
Genom att du träffats otroligt mycket.
Jag träffade faktiskt otroligt många människor. Det var ganska obekvämt när jag träffade Donald Trump första gången. För han... jag var med Elite Models i New York. Så det var under tiden jag hade fått ett guest jeans kontrakt och så. Och han hade sett, jag tror han hade sett mig på omslag av Playboy eller något sånt där. Och han var helt så obsessed, höll på liksom maila min agent. Åh, jag var att boka Victoria för min casino Atlantic City. Han ägde då alla casinos, så Trump casinos. Åh, jag vill ha Victoria som billboard, put me all over my face for my casino och sånt. Så, och sen tog vi ett möte då med honom, med min agent i New York. Och han kom där med vit stretchlim. Oh, I'm the best. I'm the best. Jag bara satt där och bara, okay. Oh, you know me. Oh, ja, du vet. Det var all about him. We were like, okay, interesting. Det var liksom så här weird. Och då var jag, i början på 2000. Vad var det? 2000, 2001 ungefär. Och då var ju han liksom the big shot i New York, the real estate guy och liksom playboy liksom. Han var så här, alltid i pressen liksom så här. Så han var ju liksom, men jag bara, gud vilken konstig karl liksom. Det var så obekvämt, han var inte så, han var så weird. Han var så weird liksom. Så det var obekvämt faktiskt.
Men vad ville han då tror du? Tror han ville ha dig som, istället för Melanie som first lady?
Ja, men I don't know what he wanted, but... jag visste att det blev ingen kampanj i varje fall. Han försökte, men jag ville inte vara med his games. Så.
Varför det då? För du har ju fått brutalt mycket pengar.
Jag blev men du fick kanske mycket pengar. So weird, liksom. He gave me the creeps.
Men skickade inte han blommor till dig? Och
ja, han höll på sånt också. Blommor och uppvaktade. Men sen skickade han en Han var till och med på Playboy-omslag. Han själv var med för några år sedan innan jag träffade honom. Han har också blivit någon Playboy. Så skickade han ett omslag där han var på Playboy med massa tjejer. Och signerade jag till mig. Victoria to Victoria, also been on Playboy, love, Donald Trump. Och skickade han det också. Jag bara, vad ska jag göra med här ramar och hänga på väggen? Det var så crazy.
Så jag har det i Monaco? Nej. I din lilla lägenhet?
Nej, nej, nej. Anyway, that was odd encounter, liksom. Mm.
Mm. Sjuk, jäkligt sjuk story.
Ja.
Och, så här, och sen rätt vad det är så blev han USAs president. Blev du själv chockad när han blev det?
Ja, men det blev han själv också. Han hade inte räknat med det, tror jag.
Du tror inte det?
Nej.
Han bara gasade på. Och
han bara gasade på. Han är ju faktiskt ärlig. Han är ju liksom, han har ingen filter. Och många folk gillar ju det. Han är ju inte en politiker. Han är liksom just a crazy weird person. And he's a business guy. Så jag tror många såhär, people in the Midwest, in the, oh god. De är liksom, känner liksom för honom. Så jag var ju förvånad, men nu kan jag liksom, när jag tänker tillbaka, ja, jag kan förstå. What kind of people are voting, you know? Då förstår man. Har du varit i mitten av USA och ser hur det ser ut där? Det är liksom
är det
different
riktigt,
world. Yeah.
Hur är det där då? I Alabama?
Organer liksom. Men alltså, ja. Men det är bra för marknaden. För the US market har det varit toppen. Men that's the only good thing about him being president, basically.
Och sen blev ni, men ni drog på någon lunch i alla fall, någon middag eller något sånt där.
Nej, det var lunch. Det var den här lunchmötet.
Just det, det var där. Ja, då pratade han bara om sig själv och sådana grejer.
Ja, och det skulle vara med någon kampanj. Och då var det bara om sig själv. Och bara mi, liksom.
Men han kanske ville att du och han skulle vara på, liksom,
alltså,
poster boy.
Ja, men eller hur? Who knows?
Ja.
Who knows, right?
Mm. Vi kör vidare på nästa. Om du skulle brinna hemma hos dig, och sen så nu är du... Det här är ju baserat till någon som har ett hem. Men nu är många. Vad skulle du plocka med dig? Vad skulle du prioritera säkra?
Min hund.
iPhone, eller?
Min hund. Och så min iPhone, for sure. Och så den tredje grej. Jag är inte så materialistisk direkt. Nej. Jag tar väl min värsta Rolex då. Min värsta Rolex, jag har en del, men the number one, ta med mig.
Bara vara så här, vad ligger en sån på? 100 000 dollar?
Allt är in my safe i Monaco, jag vet inte.
Nej.
Det är bara en där som går upp i värde, det är väl Rolex.
Ja, men det står sig bra. Liksom. Står sig bra.
Ja.
Guld kanske också, eller kanske inte.
Guld står bra just nu.
Står sig bra också. Eller... När grät du senast?
För 5 dagar sedan så grät jag en hel dag. Jag kunde inte sluta gråta för någon nära i familjens mamma gick bort. Och jag var så nära henne och det var så här, hon var i och för sig 92 år, men jag var så här, hon var så full of life och liksom det kom så snabbt. Hon var liksom in full health and clear here, men så bara dog hon liksom. Var så hemskt. Det blev så här, jag hade en chock en hel dag. Och därför också jag kom hem nu lite längre tid. Så det var så här, jag har inte gråtit så där sen min mormor dog liksom. Och det var typ nästan 20 år sedan. Så jag bara, helt då. Alltså jag grät så mycket, jag hade ont i huvudet och jag höll på att hoppa ut. Men alltså, jag tycker inte om när någon dör. Då blir jag bröt ihop.
Ja, det är jobbigt.
Ah.
Tänker du mycket på döden själv, eller?
Ja, nej, inte jag alltså på... Alltså, om jag dör, jag är inte så här rädd för döden, men man tänker ju mer på folk omkring sig. Det är det. Det är de som suffer, liksom. I go to heaven, I'll be fine. Liksom. I'm gonna have a big party out there. No? Nej, men alltså, det är ju de runt omkring som... Ja. Det är så.
Mm.
Eller hur? Men har jag gråtit så mycket så nu känner jag mig liksom I'm healed for now. Men
det kan vara ganska skönt också att gråta
ibland så,
ut.
Det känns som jag gråter liksom. Jag har inte gråtit innan, det har inte jag gråtit sagt på hur länge som helst. Så man sitter och gråter en hel dag. Man känner liksom att allt, man liksom kläns på något vis. Skönt.
Mm. Om man skulle gå in på en av de vackraste platserna du har varit på. Vad skulle du säga då?
Alltså jag älskar Hawaii faktiskt, ett ställe på Maui som uppe där vid så här vattenfall högt upp ett berg. Det är så här, det ser ut som paradise, and speaking about paradise, heaven. Alltså det är så här, wow, is this for real? Alltså det är helt magiskt vackert. Så här. Men sen tycker jag att det kan vara lika vackert ute i skärgården en sån här vacker sommardag. Och det är så rent och fridfullt också. Mm.
Och den mest minnesvärda lärdomen från din uppväxt. Och vi kan börja med, var är uppväxt någonstans?
Jag är uppväxt i Innetavle uppe i, utanför Umeå. Så jag bodde där tills jag var ungefär 10, tror jag, någon gång. Och sen flyttade jag ner till Bollnäs i Hälsingland. Så jag, hälften av tiden var uppe i Norrland och hälften i Hälsingland. Så de starkaste minna har jag faktiskt från Innetavle. För vi bodde nära ett så här stall. Så jag brukar alltid vara där varje dag med hästarna. Liksom. Det var där jag bodde, med hästar och hästar. Och så hade jag någon sån här dagmamma som alltid lagade såna här goa plättar med sock. Och sylt. Alltså, jag har den där lukten kvar när man går in och bara, det luktar så gott med plättar varje dag fick jag.
Så gott.
Så man har så här starka minnen. Det var det som stod ut mest. Och sen i Bollnäs, när jag kom dit, då var det mer så här teenage. Du vet, man går igenom den här från liten tjej till teenager. Alltså, jag kom dit och var så här jätteblå, hår ner till rumpan. Och sen kom jag in i en sån här period liksom, och så var lite cool. Så här Madonna, hon var min idol. Jag var så här like a prayer med håret. Så här lejonrufs liksom. Så bara kapade jag av håret och så började så här tisa upp det så här. Så jag hade så här lejonrufs. Kommer du ihåg det där? Vad var det? Början på 80-talet var det, va?
Mm.
Eller 80-talet någon gång. De hade så här stenjeans som var så här rivna och håret tuperat hit liksom. Jag bara, det blev så här switch. Ja. Så det var Bollnäs sen. Det blev lite mer så här.
Det blev lite coolare.
Ja, det blev coolare.
Vad lärde du din pappa då?
Jag åka slalom väldigt ung. Jag var 3 år när jag blev först ute i backarna. Sen började jag tävla slalom när jag var typ 5-6 år. Men det började redan uppe i Norrland. Åkte mycket i Tärnaby faktiskt. Ingmar Stenmark. Ja, träna och tävla. Och sen blev det Bollnäs skidklubb sen då. När vi flyttade till Bollnäs.
Du var ju duktig på slalom också.
Ja, jag var faktiskt ganska duktig. Jag var bäst faktiskt på super-G och startlopp.
Super-G,
jag
var, inte det bara när man åker ner?
Super-G och startlopp, för jag var så här, ganska stor för min ålder liksom. Och ju mer weight jag har, då blir man snabbare. Så jag kom 4 i start... Nej, inte start, super-G i SM när jag var typ, vad var jag, 15? Och så tävlar jag mot Pernilla Wiberg en gång och i slalom. Hon klodde mig typ med 1 sekund. Ja, men det är ganska mycket i slalom. Det låter inte så mycket 1 sekund, men det är det i slalom. Mycket över 1 sekund. Jag bara, ups. Och nu bor hon i Monaco också, så jag ser henne i Monaco ganska ofta faktiskt. Så vi springer på varandra när vi är ute och powerwalkar. Mm.
Och en sak som vi har gemensamt, det var att du var ju med i en skönhetstävling.
Ja, Miss Hawaiian Tropic innan, och sen blev det Fröken Sverige, Miss World, och jag var med på en annan Best Model of the World i Istanbul också. Det var en annan tävling, men
jag var med i en tävling också när jag var
Mr. Sverige, eller?
Ja, men så här Mr. Sveriges man hette det. Svensman.
Ja, det kommer jag ihåg.
Nej, jag kom 2.
Gud, som det är så first runner up liksom, kallar de det för.
Och sen kom du kom 2 i Fröken Sverige.
Ja, och då fick jag åka till Miss World. För 1:an fick åka till Miss Universe. Och den som kom för 2 blev Miss Sweden för Miss World.
Mm-hmm.
Så de kallar det first runner up. Så jag var Miss Sweden för Sverige för Miss World. Så konstigt, de hade samma tävling igen. Så sa de, 1:an skickade de till Miss Universe, 2:an till Miss World. Så jag var Fröken Sverige för Miss World. Jag vet inte hur man ska se det, så det var konstiga tider då. Det var ju Veckor och Vind som gjorde ordnade det där.
Ja, och det var då din pappa som skickade in, va?
Nej, det var mamma.
Det var mamma som skickade ansökan.
Mamma skickade, mamma och syster. För mamma såg när jag var en sån här startloppsrace i Åre. Och jag ramlade och gjorde illa axeln så mycket. Så då var jag så jätterädd. Jag bara, nej, nu får det vara slut med det här skidåkningen. Hon var så rädd liksom. Så hon skickade hon in det. Och jag bara, nej, jag var så himla blyg. Och jag kunde inte ens gå i högklackade skor liksom. Så det fick jag liksom träna då. När jag blev, du har blivit kvalificerad. Jag bara, vad ska jag göra? Jag fattar ingenting. Jag har aldrig haft på mig smink. Jag visste inte hur man ska gå i högklackade skor. Så det var liksom, ja. Ja, full an. Jag var tvungen liksom från skidåkning och ridning och hästar bara för att försöka vara lite feminin. Jag gick ju som en karl, liksom man rider och åker skidor. Jag bara, du, jag var one of the boys liksom. Ja. Så det tog ett tag innan jag fick liksom, jag hade en katt hemma så jag fick kolla hur katten gick catwalk liksom, försöka
följa katten.
Ja.
Ja. Hur bra att, vad heter din hund nu igen?
Felix.
Felix, det kanske var bra att du inte hade Felix då.
Ja.
Och följde honom.
Eller
han lunkar fram.
Ja, han bara lunkar. Han har inte så långa ben. Det var att jag hade en katt.
Ja. Men, och vad hände här? Du var med i Fröken Sverige där, du kom tvåa, du var med i Miss World. Var det här, efter det här du kände att nej, men nu börjar hända grejer?
Ja, precis. När jag var i Miss World, då var det så här stort. Det var mycket så här amerikaner. Var Pierce Brosnan var där. Det var han som var host. Christie Brinkley. Peter Forsyth is writer. Det var mycket så här Americans. Och det var så här big international things. Så det var så här coolt. Jag fick, så här, fick upp ögonen till så här, wow, den här världen är helt underbar, tänkte jag. Så tänkte jag ska tillbaka till Bollnäs efter det här, liksom.
Men vad sa du då? För är det inte så att de alltid frågar också så här, vad man vill göra för världen? Man måste hålla något sånt där litet tal eller säga något som egentligen typ de flesta bara skiter i. Ja. Och sen måste man säga någonting för att visa att man är så här. Vad tog du fokus på?
Jag tog fokus på barnen och rädda barnen och liksom sådär, ja. Jag brinner för barnen och jag vill ta hand om barn och fattiga. Du vet, man måste ju alltid vara så här world peace och sådana grejer. Men, det var det jag liksom. Men jag var inte så duktig. Man skulle göra någon sån här talent, någon performance liksom. Man är ju tvungen att göra. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag tror inte. Jag vet inte vad jag gjorde, om jag dansade eller. Jag kommer inte ihåg. Jag måste kolla på gamla filmer. Oh my god. Vi var ju där en månad nere i Sydafrika. Vi var ju i Sun City, Sydafrika. Var en hel månad där och liksom förbereda och träna och dansa och sjunga, du vet, full. Ja, men det var bra, det var som en grooming skola för what was coming next liksom.
Vad skedde sen då?
Sen kom jag till Sverige och fick mycket uppmärksamhet. Jag kom i topp 10 där i varje fall, så då var det inte jag var jättekul.
Ganska mycket länder. Hur många länder är 50 plus, va?
Det var 70 eller jag vet inte hur många, det var hur många som är. Så jag var sen det topp 10, jag bara yes, det var coolt. Sen kom jag hem och så hade jag träffat någon från en modellagentur i Paris. Så då åkte jag hem bara någon månad och sa, men jag ska bara till Paris och prova över sommaren liksom. Så jag bara drog. Ingen telefon, ingen. Så jag hade bara en kontakt till en modellagentur. Så kom jag dit och så. Då var det liksom total cold shower. Så här, jag trodde, jag var i Fröken Sverige och Miss liksom. Jag trodde det skulle vara så lätt liksom. Det var det ju inte. Det var inte alls, det var liksom, okay, you're just starting, you have to build up your book. För jag hade ju mina modellbilder från Sverige, jag hade liksom jobbat med Mika så här, och gjort visningar och gjort, hade några testbilder, but that was it liksom. Så när man kommer till Paris ska man egentligen ha en full book, eller typ bra bilder i varje fall. Så då fick jag börja med liksom starta från scratch liksom. Och då var det många så här, men du är för blond, du är för musklig, du är för commercial, du är för liksom miss to, du vet.
Du för allt bara.
Ja, men liksom allt som inte liksom dög för dem. Och du måste nog gå ner, du får gå ner i vikt och ta bort musklerna. För du kan inte vara så här muskler om du ska vara modell. Jag bara, va? Fattar jag ingenting. Jag var så här, det var liksom cold shower. Och så var det, skickade de sen på så här castings. Och då bodde man ju liksom in the metro typ hela dagarna med sin karta liksom. Vad ska jag nu då? Jag helt fattar ingenting. Jag var helt skär. Jag vet inte hur jag klarade av det. Hade jag haft en dotter ska jag... No way. Aldrig. Ja. Men jag överlevde faktiskt.
Men berätta hur det var där nere. Du gick runt på casting hela tiden. Jag kan tänka mig ett riktigt jävla skitjobb.
Ja,
när du kommer
verkligen.
In där. Folk
sitter med
titta
två,
på det,
200 bara... pers liksom, i kö typ ibland. Men typ, var mycket folk i varje fall. Man kommer på vad gör man? Tänker man efter. Vad fan gör man här? Så bara kommer det. Okej, merci. Du vet, så här, de kollar knappt på boken. Och så har man kämpat timme, tagit sig dit och bytt metrostation 10 gånger. Det var liksom... Ja, jag fortsatte så där en hel sommar. Oh, så det var många gånger jag ringde hem och bara... Gryna och du ville hem. Men sen sa nej, jag försöker ett tag till. Så liksom, jag hade det där i mig, liksom, don't give up, don't give up. Så en grej ledde till en annan. Jag fick några bra testbilder, så fick jag nå. Så jag började att jag fick liksom modevisningar och Sen fick jag lite bättre jobb. Det liksom, slowly, slowly fick jag liksom bygga upp min bok. Och, men det var inte alls någonting som hände overnight. Det var liksom kämpa och kämpa hela tiden. Liksom. Så eventually så började jag jobba. Men det tog till
vilket jobb minns du där? Vilket jobb var det så här som du fick som känns så här, bara att du blev sjukt glad för?
Jag kommer ihåg att jag gjorde någonting för Gossar. Det är typ en sån här bra företag, stort fransk lingerie-märke som heter Gossard. Så fick jag en kampanj för det. Och det var jättekult. Och sen gjorde jag Assaro, det var en couture, Lourdes Assaro. Så fick jag en kampanj att göra en sån här couture-fotografering i Prag. Så jag fick så fina bilder från det. Sen gjorde jag deras jeans-kampanj också. Så one thing led to another, liksom. Så det var... Men det tog ju ett himla, det sagt, tog ett år innan jag började få såna här stora grejer.
Vad var det första stora du fick då? Som blev såhär, wow.
Ja, men det var det här Lourdes Assaro, en sån här stor couture. Som det kom alla de där adsen och sidorna i sån här L'Officiel och Vogue. Och du vet såhär, det var wow. För de trodde alla där kunde göra liksom high fashion. Det var liksom, hon är bara liksom commercial girl, lingerie and stuff like that. Men sen gjorde jag lite sådana där och började göra visningar och så. Så det var en utmaning. Jag utmanade mig själv och jag gav inte upp. Och jag liksom visade dem. Jag kan, för de sa, nej, du är bara så och så. Men då sa jag, I'm gonna show them. Du vet, så här. Så körde jag bara på.
Och sen bodde du med Melanie också.
Mm.
Först
först bodde jag i en sån här skruttig modelllägenhet. Då var det så jobbigt i början. Sen fick jag genom en annan sån här modellscout. Eller var någon via agenturen. Då blev jag inflyttad i en lägenhet med Melania. Typ. Och vi bodde ihop då nästan 6 månader och så. Så det var ganska lyxigt. Då fick vi bo i en fin lägenhet som de inte behövde. Liksom. Så det var en sån här möblerad fin lägenhet. Så då fick vi bo där ihop, så det var jättebra. Fick man i varje fall någon att prata med på kvällarna när man kom hem. Liksom.
Men hur är hon då? Ser du att Donald och Melanie, att de är... Eller säger Melania, säger man så? Eller?
Melania. Ja, Melania.
Att Donald och Melania, är de ett udda par? Eller är det så här, nej men de passar? Ihop.
Alltså, de är så
du som har träffat båda två.
De är som polar opposites, så det passar perfekt. Om båda hade varit lika hade det aldrig gått. Hon är så här lugn, together, serious, calm. Du vet, så här, very Eastern European. Like, och han är ju completely the opposite. Crazy. Så det är kanske därför det har funkat. Liksom. För hon, sen träffade jag henne några... Just ett år innan hon blev first lady. Och då, hon är ju alltid så här calm och lugn. Och du vet, så här... Och säger inte så mycket, för det är han som du vet hela tiden. Så jag förstår varför det har funkat ändå.
Men tror du att hon är lycklig i allting?
För att alltså, det enda hon ville, det var liksom att få ett bra liv och liksom ta hand om hennes familj. Liksom. Hon kom från that kind of background. Slovenien, familjen kanske hade det så bra. Hon bara, I'm doing this for my family. Så för henne har hon, she has made it and she's happy in the thing she created, tror jag faktiskt. För hon kanske inte har samma value som kanske vi som växer upp i Sverige, som vi har det ganska bra redan. Så man får tänka liksom på var hon kommer från ändå. Så jag tror för henne är det liksom, även fast situationen är som de är, så kanske hon känner att det är okej ändå. Jag försöker bara sätta mig in her mindset. Mm. För nu, men alltså... Jag tror inte det här kommer hålla så länge till. Men det har hållit ganska länge. Men det är väl just därför också när hon känner att hon har... Ja, du vet. I have no idea.
Det måste vara svårt att göra slut bara också. Men så här 250 pers på PR-avdelningen som säger okej, ska ni göra slut? Då är det den här.
Då måste du vänta till the term is over. Liksom. Ja, men om man är elected igen, I think she's screwed for another 4 years. Ja. Eller hur? Nej, who knows? Men God bless her. She's actually, alltså hon får ju så mycket skit i pressen, så jag tycker faktiskt synd om henne. De är så här, alltså USA, hon har inte varit på ett omslag av någon tidning. Nothing. Och som en first lady, hon är snygg och ser bra ut. Hon skulle kunna få vara på ett omslag, typ People Magazine eller någonting. Men de är så anti, de media är så anti-Trump. Så hon får inte vara med på någonting. De bara trycker ner henne. Försöker hon säga något, men du vet. Så hon blir inte så här fairly treated liksom direkt heller. Så hon har aldrig fått en chans att liksom göra. Men That's the media these days. They control a lot of things.
Vad menar ni framgångspodden?
Precis, här får man se vad man vill, eller hur?
Precis.
Vi ska ta med den. Vi ska
får komma hit och hälsa på dig här.
Ja, jag ska göra det.
Kom och sen här. Så får hon komma in i...
Får hon vara liksom... Får någon cover. I Frankrike har hon varit på mycket omslag faktiskt. Andra länder tror jag appreciate her beauty and grace mer. Just du sa nu får man inte säga att man tycker hon är snäll. Får man inte göra. Då får man hate letters liksom. Typ.
Men sen blev du också kontaktad av Hugh Hefner.
Ja, det var när jag bodde i Paris. I Paris.
Jag hade... För att det här var också en stor grej för din karriär.
Ja, absolut. Det var en helt annan karriär. Alltså, jag jobbade i Paris och hade ju startat modellkarriär. Men jag kände att det var liksom inte mycket. Jag ville inte liksom, det var inte Paris, jag ville liksom stanna och jobba som modell. Sen kom jag ihåg, jag var på en fotografering, katalogfotografering för en tysk så här, katalog. Jag var i Palm Springs i Kalifornien och fotade. Och då jobbade jag med en tjej som heter Jennifer Driver, en skitsnygg LA babe, såhär tall blonde, som hade precis fått omslag för Playboy. Och hon bara, oh my god, you're perfect for you. Oh my god, I gotta send a photo of you. Oh my god, let's take a Polaroid we sent to you. I'm like, okay. Så skickade hon en Polaroid på mig, eller hon skickade in det till you, och sen bara... Typ några veckor efter när jag var tillbaka till Paris efter det där jobbet fick jag ett samtal liksom. Well, hello, we'd like to fly over for a test shoot. I got this photo from Jennifer. Det var egentligen genom henne liksom som pushade. Så han såg mig tack vare den här tjejen. So funny, liksom one thing led to another. Det var inte så att det var planerat att jag skulle åka till LA eller någonting. Så då var jag så här, oh my god, yes, LA, Hollywood. Tänkte jag, bara coolt att åka, varför hade jag bara prova liksom. Så då skickade de en flygbiljett.
Var du nervös då, eller?
Jag var lite nervös faktiskt när jag landade. Såg jag en sån här vit stretchlim och bara såg och väntade på mig. Jag bara, va? Är det där för mig? Så jag bara, wow, det står nog med skylt med mitt namn. Det var så här overkligt liksom. Jag bara, okej. Okay. Så kom jag upp på Playboy Mansion i Beverly Hills, där kör upp. Då stod ju Hefner och hans fru Kimberly Hefner och deras två söner och greeted me. Jag bara, oh my god. Det var så liksom, for me? Det var liksom så här overkligt.
Bollnäs.
Ja, jag bara, oh fuck, this is happening liksom. Då kom jag efter typ 12 timmar flight där liksom helt så här, oh hi liksom. Det var så overkligt. Men sen var det var så professionellt. Det var faktiskt mer professionellt att jobba med Playboy än det var liksom en modellvärld. Det var so much more dirty. Det var så liksom, ja, inga problem någon gång. Man kände sig aldrig så här att det var, ja, att det var fel. Det var så här, Hugh Hefner var så professional. Alla som jobbade för honom var super pro liksom.
Men vad är det för typ av liv man lever där? Alltså du bodde där åtta månader?
Nej, för jag först var där en månad för testfotografering. Och då var det bara studio och jag bodde i ett gästhus. Och så, det var där jag sett. Jag såg bara studio och gästhus i back and forth liksom. Och så kom det ibland några andra tjejer och bodde i andra rum och kom in och testhus. Så man var liksom bara där, Playboy Mansion. De hade liksom tennis court, de hade liksom movie nights. Och jag hängde a lot with the butlers, the cute guys working in the kitchen. Like, I was hanging with the guys, I had so much fun. Men man fick aldrig ta med liksom några kompisar upp dit liksom. De var måste vara fully scream. Det kan man förstå att de ville ha liksom strangers at the Playboy Mansion och liksom sluka runt och ta bilder och så här. Sen hade de mycket så här roliga fester och så. Så det kändes som en egen little family liksom. Så det var nice faktiskt. Ja, det var coolt. I was like, yeah, I lived at the Playboy Mansion. That's so cool. Tänker man tillbaka nu liksom.
Ja, det var ju också under den tiden.
Och det var den bästa eran.
Det var helt legendariskt. Man hade ingen, man hörde någonting där. Lite grann som typ Area 51. Man visste inte riktigt vad som var där. Man hörde bara rykten.
De hade de här the mansion parties. Det var som mad. Det var, all Hollywood was there. Everybody was there. You see everything. You saw everything. Det var verkligen the best time. Jag var där från 1996 till ungefär 2000. Ungefär. De där åren var det liksom the best.
Och vilka träffade du där inne?
Det var, det var Jack Nicholson, det var Ben Affleck, Leo,
Leonardo DiCaprio. Ja.
Mm. Everybody was there for the party.
Är det någon som du blev starstruck över, som du själv mötte?
Alltså, nej, då när jag var så ung, då var jag så här starstruck för all of them. Liksom. Självklart. Det var så här, I see him in real Leonardo DiCaprio in real. Det var precis, jag tror, under den här Titanic-perioden var det, va? Eller var det just, ja. Ja, men du vet, det var liksom Leo, Ben Affleck och Jack Nicholson. Det var the coolest. Så det är klart man blev lite starstruck. Jag var så ung, jag var med så här 21-22. Jag bara... Crazy time.
Det är helt sjukt. När jag var i LA förut så var det verkligen så att då fick man komma upp på någon fest uppe i Hollywood Hill där och man bara, wow, det här är en helt annan värld.
Ja.
Men det där, det är en helt annan värld. Alltså det där är ju liksom så här...
Den era nu som är borta är helt, liksom.
Ja, den är borta nu. Ja. Det är lite grann så Studio 54-tiden som var förut. Precis. Det finns ju inte någon sånt just nu.
Och det kommer inte bli någonting sådär med. Det, liksom...
det var så där. Och det här med Playboy Mansion, det har också varit så där. Och så här, så att det...
Nice,
ja. Ja, men spännande att höra lite därifrån. Bara hur det var. Man har ju alltid undrat. Vad det är så här. Men då, när man... Och sen blev vi valt till... Playboy of the month, säger man.
Ja, det var några månader efter fotograferingen bara. Det var så här, Miss December 1996. Och sen, någon månad efter, då blev jag Playmate of the Year 1997. För det var announced i första maj. Då blev jag på omslag på maj. Och jag visste ju inte hur stort. Det gick så snabbt hela tiden. Liksom. Jag kommer ihåg när Hugh Hefner called me in. Liksom. Yeah, well... För jag kom in så sen, för de hade planerat någon annan som skulle bli Playmate, så kom jag in så sen liksom. Så de threw me in there, like, så jag bara, that was so cool. Jag kom ihåg att Hugh Hefner and his wife took me in, like, oh, we just want to let you know that we think really you should change your name. Like, Silver, like, put a stage name, you know, Silver or something. I'm like, why? No, because we want you as Playmate of the Year, and nobody can say your last name. Silver, that it was too hard for American. They want to do like silver or something. So I bara, cool, ska jag bli på? Wow, cool liksom. Men jag ändrade aldrig mitt namn. Jag tyckte det var så, jag vet inte. Jag kände sig så konstigt att göra det. Så det var ganska, jag bara, wow, cool. Det var också så här, really? Och det var liksom mer så här, men gud, för jag visste vad det betydde, hur mycket liksom man fick kontrakt, hur mycket pengar, och fick man en Porsche, och det var liksom, jag bara, det var som winning the lottery, you know? Så, och han var liksom so gentleman about everything. What a man. Such a, I have to say, of all the people I met, close like that, he was really a true legend and such a good man. No, I don't know anyone, alltså ingen som har sagt att han har gjort någonting så här unrespectable. Du kan fråga vem som helst. He's been like this med alla liksom. Total legend in my eyes.
Eller? Vad har gjort att han har lyckats så bra som han har gjort det och byggt upp
det eller imperium? Jag tror det är så. Han är liksom, han är väldigt honest. Han är så här hardworking och liksom korrekt liksom alla. Så det tror jag därför att han har kommit liksom, han har byggt upp det här imperium. Men ändå har han haft sin fun, liksom. A lot of fun. Han hade ju guts to do what he did back in the days, liksom. Det var ju mycket tabu i början när han började Playboy-klubbarna i Chicago, så här. And the bunnies and this and that. Men det blev ju liksom coolt och kult sen, då, liksom.
Ja, vilka jäkla tider. Du har ju, du har ju några självbiografiböcker. Det känns ju verkligen som att du har så sjukt mycket
i dig. Jag har många som har frågat om jag vill göra, men jag håller på att fundera nu. Jag har nog, maybe, let's see. Nej, jag känner så här, kanske kan vänta några år till. Men jag börjar fundera på det faktiskt.
Spännande. Och yes. Men när det mer blev Playmate of the Year, som var så här brutalt stort, verkligen.
Och då var det stort. Ja. I USA, då var det liksom en big deal. Liksom.
Vad hände då? Gick din telefon varm? Blev det så här, blev det helt...
Jag till och med skaffade jag mig min första mobiltelefon, tror jag. Jag hade ingen telefon på den tiden. Jag var så... Jag tror jag skaffade mig en mobiltelefon i varje fall. Och då, ja, det var liksom... Jag tror att det hände allting så snabbt, så jag blev nästan overwhelmed med all the attention och vad ska jag det, och intervjuer och tv och press och media.
Över 500 omslag var det på bara.
Ja, på boom på en gång, men just innan The Play Me of the Year, eller var det just det? Jag fick nästan så här, jag bara tog bilen och körde ut till Palm Springs alone for a weekend, just to kind of breathe. För det var så här, det var too much liksom. It was crazy. Jag bara, jag fattar inte hur de gör, all these big stars to always have this attention. För det var, det var helt crazy där ett tag.
När du varit runt i den här jetsetvärlden, har du... vad har du haft för grundvärderingar som gjort att du inte fastnat så många rockstars i droger eller beroenden eller bara så här råkat dö i förtid på grund av allting?
Alltså, all press och stress. Jag förstår hur lätt det är att komma in i det där. Alltså. Jag har levt i just den här LA party world. Alltså det är everywhere. Och det, jag förstår liksom att det är många som kommer i det och kommer aldrig ur. Men jag tror det har att göra mycket med för att som ung så var jag så här sportmänniska och hade mycket självdisciplin. Det får man ju lära sig ganska ung när man ska vara med och tävla och träna. Och ja, och så var jag ganska hälsosam när jag växte upp och så här, vet, så här, och träna och tänkte på mycket hälsa och just ta hand om sig själv. Och jag tror att just den där disciplinen jag, som jag fick när jag växte upp har hjälpt mig otroligt mycket.
Mm.
Så just den där, när jag bodde i LA och så var jag faktiskt så här... Jag var så himla fokuserad bara för liksom jobb och liksom... Klart jag hade kul och så, men jag var aldrig den person som provade så här droger och så. Men det gjorde alla mina, nästan alla mina kompisar liksom. Men vad, ska du inte ha en bam liksom? Everywhere. Jag bara, men gud, har du sen där? Men gud! Och för mig var liksom... Droger var någonting som var så långt ifrån min uppväxt och värld. Så jag var, det var liksom så här, jag blev äcklad av det istället. Men det är klart jag har haft my fun... Men liksom, droger, där har gränsen gått liksom.
Mm.
Tänker, annars hade jag inte suttit här nu, tror jag.
Ja, men det är många som, det är extremt många som åker dit på det. Och, jag tänkte säga, jag hörde förut dig prata om det här lite grann. Och se här, det är en bra tunga. Och se att... Jag är så tacksam att han får sitta med mamma i knät.
Det är bara jag som är mamma. Jag är inte hemma så ofta, men han vet att jag är mamma.
Ja, jag är glad. Lilla voven. Vad är för ras?
Det är pug. Vad heter det på svenska?
Det heter pug.
Det heter det, mops heter det.
Mops, ja. Just det.
Mops, ja. Yeah. I call it my puggy poo. På engelska är det pug. Så. Puggy, puggy poo.
Något jag hörde du prata om så här att man inte får tro gott om alla.
Nej, men det är ju väldigt svensk i början, alltså vi är ju så vana med det att man litar på varann och liksom. Ja. Det är det. Vi är ganska ärliga som människor, men det lärde jag mig ganska snabbt faktiskt. När jag flyttade till Paris kom dit så blåögd och jag trodde ju gott om alla och att alla ska vara ärliga liksom, men det, så var det ju. Fick man ju lära sig ganska snabbt.
Men har du blivit blåst många gånger?
Ja, det har jag. Absolut.
På många olika gånger. Jobb där du inte fått betalt.
Många jobb och mycket. Även när jag kom ihåg när jag fick mina stora pengar i Los Angeles på mina kontrakt. Det var någon som lurade in. Men jag kan förvalta dina pengar liksom. Du kan sätta in här lite så förvaltar jag till dig. Du vet, så här, en del av pengarna försvann. Oj, nu blir det tsunami här.
Ja, satan. Nu håller på. Sjönåker håller på att åka in.
Ja, men det är klart att jag har fått. Så att jag har blivit blåst många gånger. Det har man ju lärt sig.
Mm.
Men det är självklart när man är själv också i den här branschen. Jag åkte ut till Paris helt själv, ingen med mig. Jag åkte till Los Angeles helt själv och liksom, i början var jag ju själv med allt. Så det är klart att jag fick många smällar sådär. Men sen lär man sig av det och bli stronger.
Mm. Hur tycker du med det här som du också sagt, att man ska ta kommando över sin egen tillvaro? Om du skulle ge tips till alla som lyssnar nu på det här, som har gjort att du har lyckats med det du har gjort. Har du någonting kopplat till det att säga?
Alltså, om jag skulle vilja säga någonting är att de misstagen jag gjorde, det var ju att vara för naiv i början och lita på alla, men jag tror just den här världen just nu vi lever, man kan inte göra det. Man måste få kanske hjälp eller advice om man är så ung och börja. Och inte bara ge sig ut i världen helt själv och tro att allting ska gå bra. Nu har jag haft mycket tur, men det är inte så att så är det inte vanligtvis liksom. Men jag tycker att var inte för blå, lita inte på alla. För Folk är inte ärliga, det är de inte. De flesta är faktiskt själviska och de vill alltid ha någonting out of it, out of something liksom. Ingenting är for free liksom.
Du måste ju ha haft så sjukt, sjukt många som har hört av sig till dig med jobb, med grejer, med olika typer av fotograferingar som skulle vilja ha sex.
Ja, men alltså det, just i den här branschen också.
Hur mycket som helst.
Ja. Men tack och lov att jag hade en agent, så då sa jag liksom, nu får ringa min agent liksom. Så de är ju där för att protect you, thank God. Men ändå har det varit mycket som jag försökt i varje fall liksom.
Men är det något läge du minns, du kommer in på någonting och så märker du så att det här var inte alls det som jag sagt innan. Vad är det här för överhuvudtaget? Är det bara för att jag vill ta bilder på mig och ha själv? Eller vad är det här för,
ja, men det hände sjukt. I Paris någon gång. Men sen fick jag ju ringa till agenturen och de bara, okej, men då vet vi då liksom. Men det var inte så att de var så jätteprotective heller liksom.
Mm.
Så man får ju liksom vara försiktig själv och... Ja, om man är jätteung så är det bättre att ha någon som är äldre med sig om man ska göra någon sån här fotograferingar också i början.
Det här med media, hur har du hanterat det? Har du varit några gånger där du har tyckt att allt är för mycket, att det är mycket paparazzi som överallt, och hur har det livet varit? Och det är väldigt speciellt för att för det första, vi svenskar har inte det på ett sätt så som där i USA och är i andra länder. Nej. Men hur har det varit för dig när du har varit som haft det som mest?
Alltså det mesta var faktiskt när just det. Och gud vad tung det är, Felix. Och det luktar lite urk på burk. Då löser du hår också överallt. Det jobbigaste perioden var faktiskt efter jag blev lite mer känd i USA, började gjort filmer och så, började jobba mycket i Europa också. Då hade jag paparazzi som följde efter mig hela tiden. Jag gjorde mycket tv i England också, så där var det också mycket, jag var mycket omslag i England. Så fort jag var i London, det var helt crazy. De jagade mig med så här mopeder och skotrar och slängde ut sig på gå under för att de skulle få en bild på mig under kjolen och jag kom med en bil. Jag vet inte, en gång så fick jag krocka med en av dem där liksom, starta en fight. De var helt galna då faktiskt.
Helt insane.
Sen hade jag en massa paparazzi vart när jag var typ på semester och så. Ja, så det var en period var jättejobbigt.
De ligger i buskar överallt.
Ja. Det var liksom the crazy period, but there was the period of the paparazzi. Nu har vi lugnat ner sig tack vare social media, så är det lite mer laid back så där.
Vad tror du de gör om 10 år då?
God, om 10 år. Tänker man så långt fram? Jag tänker bara mer day by day. I'm totally living in the moment.
Men det är väl också jättehärligt?
Ja, jag är så in the moment. Alltså jag...
Tror du att någon gång kommer bo i Sverige? Alltså som
base? Nej, som sommarställe. Jag var här liksom, har ett sommarställe, det är perfekt. Bo full time. Vintrarna klarar jag inte av. Jag är så van med sol. Där jag bor har jag alltid sol och liksom havet och värme. Liksom. På vintern åker jag till Miami eller St. Barth. Somrarna är jag i Sydfrankrike. Så jag är så här, Sverige får det bli liksom på somrarna lite. Men då, jag tror jag kommer fortfarande behålla bostaden som jag har det nu.
Mm.
But you never know. Mm. Jag har aldrig planerat någonting i mitt liv. Det är bara något som har hänt, så hänger jag på om jag tycker om det. Allt hela livet, jag har inte planerat någonting. Så liksom, du vet, en grej har lett till en annan, så har jag liksom hoppat på och försöker göra det bästa av det. Så jag tycker det är för mig är det så här, jag vill inte planera för mycket. Det ruins the excitement.
Momentumet. Men vad tror du att dina nycklar har varit då för framgången?
För jag har inte sagt så här jättehöga krav på mig själv. Det är klart att jag försökt göra det bästa av det, just den situation jag var i. Men ändå så har jag aldrig blivit så super disappointed. För om man sett kanske the bar too high och så kommer man inte ens halfway there, då är man ju jättedisappointed liksom. Så jag försöker ta det där, för jag liksom enjoy the moment, enjoy the ride. Och det är så jag blir lyckligast, tror jag. Så men det låter lite konstigt, men... Ja, that's the way I am.
Det jag också älskar faktiskt, det är ju din låt.
Mm.
Alltså, satan vad den
har spelats. You like it? Hello, hey.
Hello, hey. What's your name?
I need to know.
Hello.
Hello.
Hello, hey. Hello, 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 hello Nej men alltså gud vad den spelade så mycket.
Det gjorde det ett tag.
Hur mycket
det var så himla kul. Förra sommaren var jag med på så här Back to the 90s, 90-talet. Och då uppträdde jag faktiskt den låten. Ja, det tycker inte du om för jag... Alltså det var så himla... Det var så jäkla drag alltså. Det var så här så himla kul. Jag körde den och Rocksteady Love. Och alla bara sjöng med och hoppade. Det var så här, bara, oh, yes, back to the 90s liksom. Det var ju 1999 den låten kom ut för sig, men... Det var så himla kul att göra det. Det blev så här mycket glädje och kul och liksom. Och det var också nog ingenting som jag hade planerat direkt att spela
in. Du bara in fick någon eller så här,
en idé
kom
liksom.
Kom i kontakt och sen började en låt och sen.
Jag bara, wow, gud vad kul. Och sen bara liksom tog jag en sån här vocal coach och så var jag i studion och liksom. Du vet, det tar ju mycket övning och så här, men med mycket bra hjälp så blev det nog ganska bra.
Ja, men den har ju spelats väldigt mycket. Man kan ju låten och den sätter ju sig.
Ja, för du är liksom my age. Nej, du är yngre än mig, men liksom du är inte så ung så du inte har glömt bort den kanske.
Nej.
Kanske den nya generationen säger inte, tycker jag har aldrig hört det, men just certain age group vet de vad det är för låt.
Ja.
Sen spelade jag in en annan låt i Frankrike också, på 10 år sedan. Jag gjorde en sån här remix på Wigfield's Saturday Night. Saturday night, na 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 na, pretty baby, na 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 na. Och så gjorde vi den liksom en party version. Pretty baby, det var skitkul. Du måste lyssna på den för att garva. Du får googla den och kan se videon. Det är lite så tack, jag så dansar bikini liksom ute på en båt där. Så här, super tacky, but it's funny. Check it out.
Härligt. Vi länkar den i poddbeskrivningen.
Jag gör det. Du kan skratta ihjäl det alltså.
Jag måste fråga dig bara lite, vi har lite lyssnarfrågor.
Okay.
Lite, det har kommit in ganska mycket. Mm-hmm. Och vi kan köra den här direkt. Barnfrågan. Jag är i samma läge och årskull som du och är fram och tillbaka om jag ska försöka skaffa barn. Känns som att pressen utifrån är stor och att samhället är uppbyggt att man är udda om man inte gör. Hur ser du på det? / Beatrice.
Ja, det är frågan jag får nästan varje
dag. Du måste
ju ha hela
tiden. Du måste få
liksom.
Fått det. Hur mycket som helst.
Ja, hela tiden. Även mina kompisar, bästa kompisar. Men du ska inte ha barn. Jag bara, men jag har ju frysig ägg. Så you never know, säger jag. Jag tänker alltid så här. Är det någon good timing liksom? Ja, men det är liksom...
Det är bara,
jag är inte emot det. Asiska
börsen inte dra. Not today.
Nej, men alltså det är så här. Jag har så stor familj på alla håll och kanter. Så jag, gud mamma, jag har så otroligt mycket familj. Jag älskar att ta hand om familj och jag är så här familjär. Så jag känner liksom, jag känns att jag har så många barn redan. Fast det är inte mitt liksom. Men jag känner ändå så mycket ansvar och liksom sådär. Så vet man inte om det blir. Det kan bli bra, det kan inte bli bra. Men jag liksom slutar pressa. Förr var jag pressad, nej men nu får jag. Men så bara blev det inte liksom, men... Jag tror jag släppt den där pressen lite. Nu har jag liksom slutat och brytt mig så mycket. Jag tror det var mer när han fyllde 40. Då var det en sån här kris. Jag bara måste. Men nu är det absolut limit. Sådär. Man, ja, hela tiden på sig själv. Men nu känner jag liksom... It's such an ugly world out there. Du vet, då börjar man komma på andra grejer. Just nu vill man ha barn. Just it, this horrible world we live in right now. Vet, börjar man tänka så här... Andra tankar liksom... Oh, jag fightar lite med mig själv också. Jag vill, men ändå så känner jag... jag vet inte. Alltså jag vet om jag får det, då kommer jag liksom be the best mom in the world. But just att liksom go for it. Ja, det är någonting som jag fortfarande liksom bollar med mig själv. Liksom. Mm. Vi får se. Det kan bli.
Om du får leva om ditt liv, är det någonting som du har gjort annorlunda? Anna?
Jag tror man lär... Alltså misstagen man gör, det lär man sig av. Så man kan inte bli... mogen om man inte gör misstag. Så det, igen, det är säkert många grejer som jag ångrar, men ändå så okej, för att jag gjorde det misstag och gjorde det och inte gjorde det kanske därför att jag liksom växte och blev, och det blev något bättre av det. Så tänker jag mer än att om jag ska leva om någonting. Kanske jag skulle tagit med mig någon till Paris första gången jag åkte dit liksom. Men jag var så här, nej, men jag klarar det här, jag åker själv. Jag var lite så här, men kanske, ja, det ska jag ångra kanske.
Vilka är de två kändaste namnen som du har i din adressbok?
Det har jag inte kollat på länge. Jag har ändrat min adress på flera gånger.
Och ring dem nu direkt.
Nej! Hallå!
Alltså,
jag har Melanias nummer, men det heter Trump Tower. Hon har gett ut sitt personliga nummer. Men, men det ska jag inte ringa. Sen har jag nummer till... Nej, men du, jag vill inte säga. Det är hemligt. Min telefonbok är jättehemlig faktiskt.
Det är därför du inte vill tappa boken.
Victoria's tappa Secret. Psh, voilà, Susa. Yes. Ja.
Vem som frågade om du kunde läsa upp ditt senaste sms.
That's very private. Men det var bara det var inget roligt, för det var massa businessmöten och den grejen.
Det är aktier och det är fonder och det går upp och ner och det är bullendogs och grejer och allt sånt där.
Ja, men så det är bara så här, nu har jag fått massa work events, this, that. Nothing.
Ja, nästa. Hur blir man som powerkvinna som du är? Och det måste jag verkligen säga också, att jag tycker verkligen du har den. Du har verkligen den känslan. Alltså att du är så himla... Du känns så himla... superfin utstrålning. Godhjärtad, snäll. Men också riktigt bestämt. Och har det här... Fuck off. fuck off. Självförtroendet. Alltså att så mycket som du ändå har varit med om. Att om du skulle... Alltså jag kan ju ibland känna att jag då i Sverige, i Stockholm, kan komma grejer som är någon kritik eller någonting.
Ja,
så här.
Och du känner, du kan
ja, men jag kan känna så här, att nej, men jag måste ändå kanske lägga lite energi på att få bort det. Men du har ju varit uppe på liksom den toppen med allt vad det innebär, positivt och negativt. Mm. Men ändå står du fortfarande kvar, jävligt stabilt.
Jag tror jag har lärt mig att liksom, allt negativt går in här och liksom ut här. Utan om man börjar ta allt sånt där personligt... Då går det, då är det fel business. Då är det inte det rätta. Då är det inte rätt för dig. Just den här entertainment celebrity world, det liksom har man inte den där... Man vet att man kan separera sitt personliga liv mot den där ytliga världen. Så annars då bara smäller man ihop. För jag har fått otroligt mycket liksom så här press och liksom negativitet. Men jag är så här, liksom, jag bara kör min grej. Jag tror, jag vet vad jag gör, vem jag är. Och liksom står för det och kör bara på. Så har jag liksom... Bara tittar andra vägen om det är något negativt. Liksom, och kör bara på. Jag vet inte var det kommer från. Jag tror det kommer mycket av erfarenhet, självklart. För när jag började så var jag jätte liksom, blyg. Och liksom, det har liksom, ja, det har kommit med åren. Liksom. Jag har byggt upp det själv. Liksom.
Det är grymt. Bra jobbat. Har du något tips på förhandling och sälj? Om du sitter i en förhandling med någonting som du... också gör ganska mycket och är en stor del av ditt jobb också.
Menar du trading eller i min...
Nej, jag tänker mer i möten eller så här förhandlingar och få upp priser eller vad som helst. Så här.
Alltså jag tycker inte om... Då brukar jag ha min agent involverad om det är något stort jobb. Då liksom får hon steppa in eller han om det är någon agent involverad. Annars så är om det är jag direkt så är jag ganska liksom... tuff ändå. Jag säger, ja men det här så här mycket fick jag för den där kampanjen och nu vill jag ha samma för det liksom. Så jag, det kan jag säga. Men om det är någon sån här stor negotiation, då låter jag en advokat eller min agent do the dirty work faktiskt. Men ändå, jag är inte rädd att liksom go for it liksom. Det är jag inte.
Vad får man betalt för stora modell? Alltså vi som inte kan någonting om det. Vad är det för pengar när man är på den nivån?
Alltså det beror helt på... Nu gör jag mer... Alltså jag började som modell, sen blir det mer så här, jag blir bokad för den jag är. Så blir det mer som en celebrity-bokning. Så, det är
så
liksom,
då kan de boka dig på fester typ, eller? Alltså för att du ska komma dit?
Ja, alltså jag har gjort det mycket för, men nu I don't bother with that anymore. Så liksom been there, done that. Så jag brukar göra mycket så här appearances, kommer jag ihåg. När jag jobbade mycket i Frankrike och Italien, då var det så här 10 000 euro för en appearance för att komma och show up. Typ,
alltså du går på en fest och får 10 000 euro?
Ja. Och Italien var det jättepopulärt ett tag och liksom man fick show up på en event som de ska öppna en affär och det var en event och så promota. Så det var ju otroligt liksom bra pengar liksom. Och det då säger sjukt. Man liksom...
Men, så finns det nu för tiden?
Nu har det blivit mindre av det faktiskt.
Ja, för jag vet att man hörde att Paris Hilton gjorde väldigt mycket sånt.
Ja, det brukar vara hela tiden för, men nu har det blivit mindre av det. Nu... så får jag får så här, typ på röda mattan i Cannes, får jag betalt för att bära en så här couture-klänning, typ sådana där grejer jag tycker jag är kul att göra nu. Mer så här endorsement typ för någonting. Men det är jättekul. Mm. Alltså jag har varit med i den där svängen, då var det ju verkligen, ja, man bara, are you crazy? Och då tänker man, får jag så mycket bara för att liksom komma en timme? Liksom. Det var crazy.
Nej, det är helt insane. Det är en helt annan värld. Oh. Om du skulle få en minut, eller vi kan säga 30 sekunder eller vad som helst, att tacka någon som förändrar ett liv, vem hade du tackat och varför?
Alltså, jag tror inte det tar en person att förändra ett liv. Liksom. Jag tror det tar... För mig har det tagit många olika personer och många olika sammanhang. Liksom. Jag måste i varje fall tacka mamma för att hon har varit liksom support hela tiden. Jag vet inte, jag ska säga att hon förändrar, men hon har varit där med hela tiden. I varje fall och supportar mig. Jag har alltid ringt henne till råd och så. Sen just i Sverige så var det faktiskt Mika som upptäckte mig på den här Miss Hawaiian Tropic-tävlingen. Och då fick jag liksom börja jobba här som modell. Och sen när jag kom till Los Angeles så var det faktiskt... thanks to Hugh Hefner, really, som jag kom till USA. Och efter det så fick jag kontrakt med Ford Agency. Så då, en grej har lett till en annan. Så, men just i USA, det var ju där jag slog igenom tack vare Hugh Hefner.
Now it's time for Trace Sister Fragor.
Ja, då gör vi så här att om vi går in på sista frågorna.
Mm.
Och då skulle vi kunna ta att du får ge ett tips till ett 20-åriga jag. Vad hade du själv sagt till dig själv, 20 år gammal?
Ska jag säga, lita inte på någon. Don't trust nobody but yourself. Ja. Och bli inte lurad med någon med pengar och sånt där. Och spara alla pengar du får. Jag var ju så här, jag fick så mycket pengar. Jag bara spendera allt på en gång. Så det var inte så smart.
Och lade pengar på det?
Jag bara bjöd familjen. Ja, men det var ju faktiskt en cool grej. Jag bjöd mamma till Hawaii. Hela familjen, vi var typ 8 pers till Hawaii. Första klass, lyxhotell i 2 veckor. Wow. Men det var liksom... Det gjorde jag med glädje, men sen hyrde jag liksom en bil och betalade typ 1 000 dollar om dagen för att hyra en bil. Det var ju som liksom så slöst, istället för att köpa en liten bil.
Jaguar var
det, va? Ja, men så här crazy och liksom bara spendera. Jag bara tänkte inte på liksom. Så då önskade jag liksom att jag hade någon som kunde bara liksom, hello, de där pengarna kommer försvinna ganska snabbt under du tar hand om. Tänk om jag hade liksom börjat spara redan då och börjat liksom lägga undan. Då hade jag liksom, ja men man gör så mycket misstag, men det ångrar jag faktiskt. Spara.
Om du skulle få ge en fråga till nästa gäst, och du vet inte, och jag vet faktiskt inte heller vilken nästa gäst är, men vilken fråga skulle du vilja ställa nästa person?
Har du gett mycket till välgörenhet, och vad ska du göra i framtiden för att göra världen bättre? Det låter jag som Mother Teresa. Ja.
Och om du får svara på den frågan själv.
Ja, har jag gjort mycket välgörenhet? Ja, det har jag. Jag supportar otroligt mycket välgörenhet. Både med pengar och min tid och my heart and soul. För jag faktiskt är ambassadör för en välgörenhetsorganisation i Sydfrankrike där vi åker varje måndagar och tar med oss mat från Monaco, kör ut i vagnar och åker runt i hela området och delar ut till alla homeless.
Fint av er.
Och delar ut så här, till och med sovsäckar, mat, och sen samlar vi in pengar så någon som vi kan råd för några familjer att få en lägenhet till och med. Så det är någonting som jag gör personally, som man bara mår bra efter det. Så you gotta give back.
Om det är så att man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, kan man göra det någonstans på Instagram? Kan man göra det? Kan man se en del av ditt liv?
Ja, man kan följa mig på @VictoriaSilvstedt. Så har jag Twitter också, Vic Silvstedt. Och nu håller jag faktiskt på att jobba på att kanske starta en YouTube-kanal.
Kul!
Ja.
Den kommer att bli succé.
Why not? Liksom, tänkte
så
jag.
Roligt.
Ja, det är någonting nu när man har lite mer tid. Faktiskt. Det är enda gången jag har tid på händerna och liksom, nu kan jag bli mer creative och göra mer sådana grejer.
Ja. Men du, det har varit en stor ära att ha med dig. Jättekul.
Du har varit jättetrevligt faktiskt.
Jag har fått en känsla av ditt liv och som jag sa också i det, att det skulle vara så intressant att läsa en bok om dig, eller lyssna på en bok om dig sen också.
Det kanske kommer nu.
Det kanske kommer sometime.
Maybe. Watch out 2021.
Det blir året.
Allting 2020 kommer hända. Ja, men 2021, allting kommer hända 2021 nu, va?
Men nu kommer det explodera istället.
Allting,
det
bara blir... boom, boom, boom.
Ja, men du, om du skulle få avsluta med en låt, vilken skulle det vara?
Victor, jag gillar den låten.
Vilken då?
Den här med Victor, den här så fina svenska låten.
Ja, jag vet vad heter vilken den? Du menar. Först tänkte jag ju Victor och Samir, och då tänkte jag på Bada nakna i Sergels torg.
Den heter Svag, den är så vacker låt.
Svag?
Ja.
Ja, alltså den är så...
Jag hade aldrig hört den förrän jag kom hem till Sverige nu. Och så spelar hon på radio, så frågar jag mig, vad är det här för låt? Åh, den är så vacker, så sjunger min systers lilla dotter som är 6, och hon sjunger hela låten, så hon sjunger den för mig. Jag bara smälter. Den är så vacker låt liksom.
Nu lyssnar vi på den här.
Vi gör det.
Visa dem hur stark du är. Låt dem aldrig se dig fälla tårar. Det är så jag växte upp. Var bara en man och tar i. Allting är okej om någon frågar. Det är så det är värt för mig. Och jag kan lyfta flera tusen kilo. Och jag kan ta mig över hav och land. Kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svag. Våga släppa taget nu. Sluta vara rädd för att bli sårad. Det är så det måste vara.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.